Sådär. Idag tänkte jag tala lite om vikten av att det vi gör, att det är oss givet och lett av Gud. Man skulle kunna ge den rubriken kanske Guds vilja vore lämpligt. Det kommer handla om det. Jag tänkte börja med att läsa för den som vill följa med från Jeremia 7 och 21. Det blir en hel del bibelord i och med att jag vill vara noggrann med att det inte är jag som står och hittar på en massa, utan att det är löften från Gud som bär, som Gud står bakom. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Lägg era brännoffer tillsammans med era slaktoffer och ät upp köttet. Ty på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte någon befallning eller något bud angående brännoffer och slaktoffer. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er så ska det gå er väl. Så konstaterar han sorgset, men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig och inte ansiktet, säger Gud där. För väl intressant och det är väldigt kort befallning är, lyssna till min röst så ska jag vara er Gud och ni var mitt folk. Ändå är det kanske det svåraste av allt. Vandra i allt på den väg jag befaller er så ska det gå er väl. Det är skönt att Gud befaller, han föreslår inte. Han hade tyngd bakom hans ord. När han säger en väg, då ska vi göra som änglarna. De hör in, fort de hör ljudet av hans befallning så lyder de. Tyvärr gör inte vi alltid det. Jag är den första att räcka upp handen på att det inte går så bra. Men det är också samma budskap egentligen som Jesus har i Nya Testamentet. I Johannes 10:27. Det är en genomgående tråd i Bibeln. Där säger Jesus så här. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Alltså vi lyssnar till hans röst och Jesus känner oss och han ger oss evigt liv. Alltså Guds eget liv, det livet som vi får när vi blir födda på nytt. Som redan bor i våra inre när vi har en levande relation med Jesus. Det eviga livet. Alltså Guds egen natur. Som är en vacker dag när vi lämnar jordelivet. Eller när Jesus kommer tillbaks. Så ska det bli åskådning av det. Men det har börjat redan här och nu. Tänk att du och jag har Gud boende i vårt inre. Och vad hindrar det livet att flöda fram? För det bor ju där. Ja, det är ju jag va. Själen är på något sätt. Skulle man vilja dra isär så det flödar ut. Och det är väl det Gud talar om mycket i sitt ord. När han talar om att vetekornet ska falla i jorden och dö. Eller Jesus säger, ta sitt kors på och följ mig och förlora sitt liv för att vinna det. Det är väl just det här jaget i mig som liksom kväver det här inne. Va? Som Gud vill ska komma ut. För det bor där. Har du en levande relation med Jesus så bor Gud i ditt inre. Det är stora saker. Det är inget litet vi får i på nytt födelse. Gud själv bor i vårt inre. Han vill att det livet ska komma ut. Och det är mycket som vill snärja oss och få våra sinnen och tankar att liksom kväva det här inre livet. Det känner vi var och en till. Saker vi fastnar i och ja, ni vet, jag behöver kanske inte säga så mycket om det. Men Gud vill sätta oss fria. Han vill flöda genom oss. Och när Gud kommer lös i våra liv så är det han som verkar. Det är ingen ansträngning från din eller min sida att producera någon frukt eller producera kärlek eller något. Det är Jesus som lever ut sitt liv. Spontant och otvunget genom dig och mig. Och det, vi får mer eller mindre stå och prisa Gud och se vad han gör. Vi kan inte pressa fram någon frukt. Vi behöver inte pressa fram någon frukt heller. För Jesus har sagt att om ni förblir i mig så bär ni frukt. Och rik frukt. Och ni ska som frukt som varar och består. Så vad ska vi göra då? Jo. Överlåtelsen till Jesus, efterföljelsen, det Guds ord kallar tro och lydnad. Det gör något i våra liv som ingenting annat kan göra. För den ger oss nämligen ett flöde inifrån som vi pratar om, som ger gudomligt liv. Det gör att vi får auktoritet i bönen. Vi får också bönesvar eftersom vi samarbetar med Gud. Och Guds röst kommer också till oss när vi liksom väljer att nu vill jag gå din väg. Så när vi gör det valet, då händer det något som ingenting annat kan göra. Nämligen att vi börjar höra Gud och vi börjar kunna bli ledda av honom. Och det här påminner mig Gud om gång på gång. Jag ser tillbaka i mitt eget liv. När hör man Gud? Ja, det är när jag skulle vilja säga ordet desperat att få tag i Guds vilja. Och då menar jag inte bara Guds vilja att jag vet att folk ska bli frälst. Utan vad Gud vill att jag ska göra här och nu och på vilket sätt. Gud vill tala om det. Han vill liksom lägga ner drivkraften till det också. Och så talar han också om priset för att få tag på det livet. För det är ett pris. Det kostar nämligen hela vårt eget liv för att vinna hans. Det som kväver oss vill han liksom, det ska ta sitt plats på korset så att säga. Och hans liv ska komma ut. Alltså vetekornet ska falla i jorden och dö. Mitt egoistiska, jag vill, jag har kontroll över det här livet. Jag tar vilka beslut som sker idag. Jag bestämmer mitt liv. Det får falla i jorden och dö, säger Gud i sitt ord. Och då ska du få ett nytt liv av mig. Ett liv som leder dig. Ett liv som överraskar dig. Det kan komma tilltal. Om en helt annan riktning än vad jag har tänkt. Och det här är något som jag längtade. Jag predikar nog inte utifrån att jag har allt det här. Utan utifrån att jag vill ha allt det här. Och det är sånt som Gud talar till mig om. Och som blir levande i ordet. Och som jag tror att Herren vill jag ska dela. Så att jag talar ju inte utifrån perfektion. För det har jag inte. Då skulle det säkert ha hänt mer i Skärblacka. Men det är rätt väg att gå, förstår jag. Allt annat, att gå sin egen väg, kallar Bibeln för olydnad. Även om vi sysslar med kristna aktivitet eller vad det än kan vara. Men är det inte förankrat i Gud? Att det är han som leder och styr det hela och verkar. Och han är själva kraften bakom allt också. För det är så att när Gud verkar, då är det inte väldigt lite av egen ansträngning. Jag skulle vilja säga ingen alls. Utan man är med i flödet liksom. Inte så att allting, att bön går att av sig själv. Utan man får ju liksom söka Gud i bön. Men sen själva flödet när man ska utföra saker och ting, det är från honom. Man upplever ibland att där fick jag en värme till någon som jag inte själv har. Jag kan vara rätt så kall och hård, men det fick jag en värme. Det kom någonting till mig. Och det är Gud. Det är Jesus som verkar. När jag får det där jag själv inte har. Och det gör att det finns plats för alla människor i Guds verk. För Gud kallar inte sådana som har en massa. Men han kallar människor som inte har en massa som han kan fylla med en massa. Alltså tomma själ. Gud sa en gång till mig när man är ny i tron. Mikael, vad är lättast att fylla? Ett tomt själ eller ett fullt själ? Och då förstår jag vad han menar. Alltså han vill tömma oss. På allt vi har för händer, allt eget, alla våra egna duktigheter, alla våra egna förmågor. För att fylla på med sin ande och sin kraft. Därför går Gud ofta till människor som är direkt dåliga på saker och till. Och kallar dem att göra saker som de inte kan. För det är Gud och det blir uppenbart att det är Gud som verkar. För de kan inte det här egentligen. Jag har hört predikanter som inte vågar tala inför folk till exempel. De blir kallade att predika inför 100 000 och vinna människor i samma skala ungefär. Och de kan inte det naturligt. De tvingar att vara på sina knän för de törs inte prata inför folk. Men när Gud kommer så förmår de saker de inte kan. Och så är det lilla också för dig och mig. Vi kanske inte kan ge bort den saken eller besöka den personen eller ta emot. Men Gud kan. Han behöver bara att vi liksom följer honom. Att vi är lydiga, att vi är villiga att släppa vårt eget och följa honom. Och naturligtvis att man ger honom tid att söka honom i bön. Söka honom i gemensam bön. Söka honom i Bibeln. För det är så att vill man höra Gud tala, då ska man öppna Guds ord. Gud kan tala direkt till oss, men i första hand så öppnar han sitt ord. Det är ungefär som att vill man inte ha reda på vad Gud har sagt i sitt eviga ord, så är det nästan lite onödigt för Gud att gå runt och säga något direkt till den. För han har ju, det mesta har han ju sagt här. Och det räcker att han andas lite på ordet så talar det till oss. Det känner ni ju till. Det börjar liksom leva, det talar till en. Så vill man höra Gud tala så ska man öppna Guds ord. Ja, men någon säger att jag har kanske inte så mycket tid. Då är det glädjebudskapet att det står inte att man ska be någon viss tid eller läsa någon viss mängd. Utan att man öppnar regelbundet och ber Gud tala till mig. Jesus, fyll mig med din ande och tala till mig. Så även om den tiden är väldigt kort kan det ge väldigt mycket. Har man lite mer tid då, så har man större möjlighet att få del av allt gott som Gud vill ge en. I form av uppmuntran, tröst och förmaning. Det vi själva kan producera, det är trä, hö och strå. Och det Gud gör är silver och guld och ädla stenar som varar och består. Och den skillnaden är alldeles för stor för att bomma, så att säga. Jag vet en gång när Jesus botade en blindfödd man. Då sa han just vikten av att följa Gud och vilken kraft och auktoritet det ger i andens värld. Då sa de så här: vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Då såg på Jesu liv att det där är någon som fruktar Gud. Någon som gör hans vilja. Det är någon som lyssnar till Gud, för det hände sådana saker. Det var sådana auktoritet runt honom. Och egentligen sa många det. Jag kan ta några exempel här. När apostlarna ställdes inför stora rådet och överste prästerna i Apostlagärningarna 5, så svarade Petrus och sa att man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta. Vi och den heliga ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Det ser man, att en välsignelse är lydnad när de får den heliga ande. Om Jesus står det så här i Hebreerbrevet 5:17. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ut ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Ser man upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Det finns en välsignelse för frälsningen i lydnaden där. Som gör att frälsningens verk fortsätter i våra liv och går på djupet. Jag fortsätter med något till som förankrar just det med lydnaden. Och vad viktigt det är och vad det öppnar för Gud att verka i våra liv. Och vad det öppnar för Gud att göra saker i bönesvar och möta människor. Lydnaden öppnar för så mycket. Om vi tittar på historien, någon persons lydnad påverkar generationer efteråt. Generationer påverkar det. Dessvärre är det ju samma sak åt motsatta håll också. Olydnaden i många, vad ska vi säga, kanske människor som har levt ett destruktivt liv påverkar också generationer ibland. Men vi vill följa Gud och han vill så gärna dela av sin härligt välsignelse, kärlek och nåd till alla som vi kommer i kontakt med. Därför säger första Johannesbrevet 2:15 så här: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Så Guds vilja, det varar och består. Och egentligen så, när vi överlåter oss till Gud, så överlåter oss vi inte till en tjänst. Utan vi överlåter oss ju att följa Jesus och göra hans vilja. Sen kan det innebära en tjänst. Men inte till det vi överlåter oss. Vi överlåter oss till Herren Jesus, så får han välja vad vi ska göra och inte. För jag menar, det är lika fel att inte gå när Gud kallar, det är ju synd. Synd betyder att missa målet, att skjuta bom. Men det är lika fel att gå till en tjänst som Gud inte har kallat mig till. Så att det är kallat att följa Jesus. Och det är skönt. Och därför alla har en kallelse. En del till en synbar tjänst, andra kanske till något som inte syns inför världen. Men det är fortfarande en tjänst inför Gud. Så att... Därför är det med den största glädje vi har när vi söker Gud, att vi vill ha tag på din vilja, Gud. Vad vill du med mitt liv? Ja, men då säger någon, vill han något med mitt liv? Det kan du vara säker på att han vill. Ja, men det klarar jag inte av, tänker du då, kanske. Ja, men då är det saken, du ska inte kunna klara av det. För Gud har sagt att du kan inte klara av det. Men jag vill hjälpa dig. Jag vill verka genom dig. Jag vill fylla dig med saker som du inte har. För att min vilja ska kunna ske. Och Gud blir förhärligad med svaga människor som inte kan, som du och jag. Helt plötsligt så fungerar det, för Guds ande verkar. Så att, känner du att du inte kan, så är du perfekt för Jesus. Då ska du lägga ditt liv i hans hand och öppna för honom och säga precis som det. Herre Jesus, det här kan inte jag. Bra, säger Jesus. För det är inte meningen du ska kunna, för det här är övernaturliga saker. Att överbevisa människor om synd. Vem kan göra det? Det kan jag göra, säger Jesus. Och så fyller han med sin ande och börjar verka. Som du berättade om till exempel. Då börjar han verka med sin ande. Och det går mycket bättre än när jag försöker med goda argument. Det vill jag lova. Då ska vi se här. Många gånger så, man behöver mycket nåd över sitt liv också, förlåtelse. Jag vet, det är också lika fel att göra en tjänst halvhjärtat. Och det är tyvärr jag måste räcka upp handen på, att man ibland gjort halvhjärtat lite lagomt mycket. Det här måste väl räcka, och jag måste göra lite fritid och så vidare och så vidare. Och visst, Gud ger oss fritid, men det är inte det som är själva poängen, utan det är hjärtelaget. Han vill gripa våra hjärtan. Han vill liksom, ska vi säga, lägga sin nöd och kärlek och sina tankar i vårt inre. Så att det griper oss och bär genom vardagen och ja, i de möten med människor som vi har. Va? Sen så kommer han ge oss den vila vi också så väl behöver. Så att vi ska inte vara oroliga när vi överlämnar oss åt Gud. Han är ingen slavdrivare så. Kom till mig ni som arbetar och bär på tunga bördor, sa Jesus, ska jag ge er vila. Ta på mitt ok och lära mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Ska jag finna ro för era själar. Ok i mitt, är milt och min börda är lätt. Så att, hos honom mår man bra. Det är inte så man tjänar Jesus hårt, då blir man slut och utarbetad. Ja visst, man kan bli trött periodvis, men det finns en själavård i detta. Man blir vårdad själv. Så Gud, var inte orolig för det, nu kommer jag gå sönder om jag överlämnar mig till Jesus. Om han ser att du behöver vila, så kommer han ge dig en inre vila. För han tar hand om dig och mig. Och han vet vad han har tänkt med våra liv. Så vi är i goda händer. Just det, olydnad kan vara lite lurigt i våra liv ibland. För olydnad är egentligen allting som utgår från oss själva. Egna ambitioner och planer och idéer som liksom egentligen inte är från Gud. Och vi kan inte riktigt räkna med att Gud sanktionerar våra egna planer och idéer. För Gud han uppenbarar sig i och bekänner sig till det verk som han är initiativtagare till. Alltså när han, och det är därför bön, allting startar i bön. För det är där man får reda på vad Gud vill. Så man kan aldrig hoppa över moment ett med bön och söka Herren. För där talar Gud om vad han vill. Och han lägger också ner kraften, drivkraften, kärleken att genomföra detta. Så hoppar man över det får man per automatik gå i egen kraft. Och det är inte lyckat så att säga. Om man lyckas så kommer man hamna i högmod. Om man misslyckas kommer man hamna i missmod. Så det gäller på något sätt att haka ihop med Gud i bön. Det startar alltid där. För man kan aldrig gå förbi själva källan och motorn. Att gå förbi motorn är dödfött alltså. Det går inte. Utan det måste vara där allting börjar. Så det uppmanar er till att det är både gemensamt i församlingen här och hemma att öppna sig för Herren, söka honom i bön och sitta inför honom och ibland bara göra som Maria, ni vet Marta och Maria, bara sitta och ta emot. Det är inte bortkastad tid. Jag vet man känner sig stressad när man sitter ibland för man tänker på allt man har att göra. Men om man kan få lite ro så är det väl använd tid. Att prisa Herren och bara sitta, kanske öppna ett ord och läsa. Det händer något i våra inre. Han gör ett renande verk. Saker som var viktigt faller platt ner. Och sånt som jag borde ta tag i. Helt plötsligt så tar jag tag i det. För jag får en längtan att göra det. Och då är det Jesus som verkar. Och då får man se Gud dyka upp. I det verk man är med i. För att han bekänner sig som sagt till det. Han har tagit initiativ till det han har tänkt. Det bekänner han sig till på ett övernaturligt sätt. Som inte går att motsäga på något sätt. Man ser det Gud som verkar. Ingen kan säga något annat. När Gud verkar så förnims det och det märks. På samma sätt som det märks när en människa har varit med Gud. Det går liksom inte förbi, man märker den. Likaväl som man ser sig själv i spegeln och märker när man inte har varit med Gud. Det är inte samma. Folk lyssnar inte. Jag sa det till, här innan till Elisabeth och andra. Att när man inte har varit med Gud och försöker vittna. Ja visst, de lyssnar, men det går inte in. Det blir ingen slagkraft alltså. Men ibland när man varit med Gud periodvis så bör man bara säga något ord och bara träffa ju. För att Gud sanktionerar sitt ord. Och där är ju alla lika. Det är ingen som har det här i sig själv. Men vi måste vara med Gud. Och så behöver vi be för varandra och för och med varandra förstås. Ibland gör vi, förväxlar vi Guds verk med själiska känslor har jag märkt. Och det är många som gör det lätt att göra. Alltså man rycks med i något känslosvall. Och så tar man det för att vara Gud. Det här händer ju i, ska vi säga, opera, musikaler, även fotbolls- och idrottsanläggningar. Då är det ju mycket själisk kraft och folk blir väldigt känslosamma, tårarna rinner och man pratar om kärlek och allt sånt. Men jag menar på det, behöver inte ha något med Gud att göra egentligen. För vi har ett känsloregister och ett sånt som är väldigt lätt påverkat från både mörker och ljus så att säga. Men det Gud talar, när han talar och gör det, det är djupt i vårt inre. Det kan vara med känslor starka, men oftast är det mer med klarhet han talar. Det kommer klart till, det blir levande säger vi. Det blir som en överbevisning. Det blir klart och levande. Och det kan vara fullt av starka känslor, men framförallt talar ju Gud på djupet i våra inre. Så man kan ha känslor på en sak här, men ett annat som Gud gör här va, i vårt inre. Och där får man träna sig att skilja på när Gud talar och när det är känslosvall eller någon bra musikstycke som får igång eller något sånt här va. Det behöver inte alltid vara från Gud, eller ganska sällan kanske. Just det. Det fina också när vi kopplar ihop med Gud, både som församling och på det individuella planet, är det att vi förlorar inte ingenting. Alltså vi förlorar ingenting enskilt heller. Eftersom Gud är alltid segrare och alltid den som vinner. Man. Gud kan inte förlora. Han vinner alltid. För oss kan det bli temporära förluster. Kanske någon, man blir missförstådd av en del. Man kanske blir anklagad för saker man inte har gjort för att det blir lite rörigt i andevärlden och så här. Men att man vinner alltid med Gud. Bibeln säger att vi är mer än segervinnare med Jesus Kristus. För Gud han är så mäktig så att han förmår att beskydda dig. Så att om du tänker så här att om jag följer Guds vilja. Oh, då kanske det blir farligt. Tänk vad kommer hända då? Vad gör själafrinen då? Så behöver du inte tänka för Gud är så mäktig. Så tryggaste stället, säkraste stället, mest skyddade stället du och jag kan vara på, det är i Guds vilja. Det är det säkraste sättet. För då kommer Gud hålla sina löften, för han gör alltid det nämligen, och skydda dig. Och genom att du söker honom så sänder han i den osynliga världen tillräckligt med änglar för att du ska vara trygg. Och kunna bevara dig på alla dina vägar. Va? Och speciellt när man vandrar i lydnaden, för då är man ju på ett speciellt sätt under Guds beskydd. För det står många löften kring lydnaden och beskydd i Bibeln och läsa både i Nya och Gamla Testamentet. Och det som Jesus sa i början är att ingen kan rycka oss ur Jesu mäktiga hand. Vi kan bli attackerade, det kan bli jobbigt, men vi kan aldrig bli ryckta ur Jesu hand. Han är för stark. Det går inte att rycka oss ur hans händer. Va? Han håller dig i sin hand. Det är inte du som håller Gud. Du öppnar dig och jag öppnar oss för Gud. Men det är han som håller dig och bär dig i din hand. Visst är det bra? Att det är han som håller dig, det är han som bär dig. Och det är därför du är trygg. Vi behöver inte klamra, alltså försöka hålla kvar Jesus. Och försöka dra ner honom, det behöver vi inte göra. Vi behöver bara öppna oss för honom och prisa honom. Sen håller han dig och mig i sin hand. Och där är vi trygga. Och där kan vi vara säkra på det. Och jag kan inte läsa på Jeremia 17:5 som talar just om den här närheten med Gud. Hur mycket välsignelse det är för mig. Så det står lite tvärtom också här, men vi kan läsa från 17:5 här så vi förankrar de här orden i att det är säkert här från Guds ord. Då. Så att man inte hittar på några goda förhoppningar bara. Jeremia 17:5 säger, så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med saltedar där ingen vistas. Och det är ingen rolig beskrivning, men sen kommer det lite roligare sju. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtan och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Och det ser man hur svårt obedrägligt vårt hjärta är. En del säger jag följer mitt hjärta, då säger jag det ska du nog akta dig för, skulle jag säga då. Utan följ Jesus istället. För om vi inte lever i Guds ord och böjer oss under Guds rannsakande ljus genom ordet och den heliga andes fostran, så kan jag säga att vi garanterat kommer komma fel. Eftersom vi har ett obotligt sjukt hjärta. Så om inte vi låter oss korrigeras av Jesus genom ordet, inför hans ansikte, så kommer vi aldrig kunna komma rätt. Och vi kommer inte kunna bära frukt som består heller. För det är nämligen Jesus som är själva livssaven i det. Den heliga ande som flödar genom Jesus. Och när vi är i bönemöten kan man förnimma också på ett speciellt sätt, tycker jag. Människor som har varit i närvaron av Gud. För en del människor ber liksom, ska jag säga, att de ber mot Gud. Andra ber till Gud. Om du förstår skillnaden. Man känner någon, man ber för Gud utifrån att man är en tjänare och en vän. Va? Och att man lyder honom. Så det blir en väldig skillnad i hur ens relation med Gud blir. Om man bara bestämmer, jag tänker följa dig Gud. För det är inte orden jag pratar om, att man uttrycker sig finare ord, utan det blir liksom en annan relation, en annan atmosfär. Det händer så mycket när man överlämnar sig till Gud, att nu är det färdigt med min vilja, nu vill jag att din vilja ska ske. Och då man menar det verkligen, då börjar man höra Guds röst och Gud börjar sanktionera allt vad man företar sig, vem man än är. Om man är ärlig inför Gud så får man gå in i den underbara vägen. Jesus talar om den vägen i Matteus 7:13. Den väg där man får höra Guds röst på. Matteus 7:13. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor på törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Så kommer det intressant här. Inte ska var en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga den sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner. Störtfloden kom. Och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det höll inte. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Klippan Jesus, vet ni. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Här ser man också det underbara Jesus talar om att göra Guds vilja. Att det handlar om det jag börjar om, att höra Guds röst och följa. Inte så att man ska perfekt, jag klarar inte det för jag lyssnar inte perfekt. Det är inte det ute, utan själva viljan. Att jag vill för Herre följa dig, så kommer Gud tala. Han kommer tala och visa sin vilja. Och sen är du och jag på väg. Vi liksom är i en skola där vi håller på att lära oss. Så att Gud möter oss på den, vad ska man säga, den nivå som man är. Han möter dig där du är och jag där jag är. Och så han har ju en personlig relation med oss var och en, va. Han vill ha tag i vårt hjärta. Min son, ge mig ditt hjärta, säger ordspråksboken någonstans här för honom. Sen avslutar de med att skriva att det var auktoritet i Jesu undervisning. Hur kunde Jesus ha sån auktoritet? Ja, men han är Guds son, säger någon. Ja, det stämmer det. Men hur har en del andra sån auktoritet? Paulus och andra till exempel. Eller predikanter man kanske ser upp till och som är använda av Gud. En hemlighet till det, eller hemligheten till det, är att Gud delegerar sin egen auktoritet till den som böjer sig under honom. Alltså den som böjer sig under Jesus, som har all makt i himmel och på jorden, kan Jesus delegera auktoritet till. Och det märks i predikandet, i allting, i bönen och allt. För han delegerar det. Så vill man ha auktoritet, så ska man böja sig under Jesus som har auktoritet. Alltså överlämna sitt liv och jag vill följa, jag vill lyda dig. Då kommer han sköta det med beklädandet av kraft och så. Och det är just den auktoriteten som gör att ens vittnesbörd går in i människor. Det är det så att de biter tag i dem. De kan inte släppa att för Gud verkar. Och det är därför vår lydnad och vår efterföljelse påverkar andliga skeenden i allra högsta grad. I Borensberg, i Skärblacka, i Sverige. För då kan Gud delegera sin kraft. Och det är hans kraft enda som trycker undan mörker. Så vi kan inte fuska på det området. Att jag tar lite halvhjärtat det här. Och sen räknar man att Gud gör resten. Så funkar det inte. Utan han griper tag i våra hjärtan. Delegerar auktoritet. Fyller oss med ande. Och pushar undan och trycker undan i andevärlden. Och vi får se saker hända. Så vi kan inte komma förbi det här att Gud gör det i mig först. Jesus, ta mitt hjärta först. Grip mig. Plocka bort saker i mitt liv som står i vägen. Ta bort stötestenarna i mitt liv. Då kan Gud börja nå andra också, va? Just det. Och därför ibland när vi tycker att det händer kanske inte så mycket i våra liv. Vi ser inte så mycket. Men bara det att du och jag överlämnar oss på ett djupare plan. Att göra något nytt i mitt liv påverkar väldigt mycket. De du inte ser här runt omkring. Och påverkar jättemycket gör det. Och kan vara livsavgörande i många fall. Fast du och jag får inte se det kanske. Men i evighetens ljus så blir det mesta klart. Så att. Oh, men det har inte hänt så mycket på länge. Vi sitter här och kanske bara några stycken i bön. Fortsätt med det. Fortsätt söka Gud. Be honom gripa dig och mig mycket mer. För det påverkar. Det blir genomslag. Gud kan komma igenom. Inte bara i ditt och mitt liv. Utan han kommer igenom i många andras liv. De du kommer i kontakt med. Men också de du inte kommer i kontakt med. Kommer Gud i kontakt med. För att du böjer det. Men hur kan vi lita på det? Jo, läser Nya Testamentet och läser Gamla Testamentet. Det är precis så Gud alltid har verkat. Han jobbar med några och sen får det genomslag. Tänk till exempel på Mose. De var ju inte så många som gick rätt där. Folket ville ju tillbaka till Egypten, alltså bild på världen. De ville leva som alla andra i världen och vara lyckliga och ha världens glädjeämnen. Men det var Mose och Kaleb och Josua och kanske några till som bespejade landet. som verkligen vill ha tag i det nya förlovade landet som vi vet är livet i Jesus Kristus. De vill ha tag i detta. Och så att den stora massan var på väg åt fel håll. Men det var några som gick åt rätt håll som gjorde att de till slut kom in i förlovade landet och löfteslandet. Ja, en del missade ju det, även Mose då. Men det kan vi ta någon annan gång. Men man får inte titta på stora massan, utan du och jag får söka Jesus och han kommer göra underbara saker tillsammans. Så ge inte upp, fortsätt, och det är aldrig bortkastad tid att söka Herren. Även om det inte händer någonting, så man ser någonting på lång, lång tid, så händer det saker. Och jag är nästan säker på att det mesta ser vi inte. Vi ser ju inte gamla den och den som somnar in ikväll. Vilken påverkan det har om du och jag prisar Gud. Vars frigjordes från himlen när vi prisade Gud. Sände Gud sin ande. Sände han kanske ner några änglar. Vi vet inte. Men vi vet att han rör oss sina armar när vi ber. John Wesley sa att Gud gör ingenting som inte svar på bön. Det är som att Gud har satt igång den här kring jorden. Alltså tiden är ju bunden i materien. Materien har han satt igång. Men han kommer själv in när vi ropar. Går han in i det här? Vad ändrar och gör övernaturliga saker? Och går in, ändrar skeenden och människors livsöden. Och det sker som svar på bön. En del tänker att det sker automatiskt. Men då skulle i så fall Jesus säga att när ni ber så ska ni be: tillkomme ditt rike, ske din vilja. Det vore i så fall en helt meningslös uppmaning av Jesus om det redan skedde. Har ni tänkt på det? Då är det ju bättre att säga att gör något annat, eftersom den ändå sker. Utan det är just för att den inte sker som man ber oss be. För att det är så lite av Guds vilja som sker på jorden. Det är därför be nu så att den sker, så det blir bra. Be nu inte passiv, utan be så att Guds vilja sker, säger Jesus. Ja. Och som sagt, lydnaden gör något i vår relation med Gud som inte kan ersättas med några förslag eller tjänster från oss själva. Vi kan inte bjuda bort det: Gud, jag gör det här för dig. Utan det han är intresserad av: gör det jag säger. För han ser att våra förslag, de är framkomna ur ett oberoende av Gud och ur en vilja att vilja styra våra liv själva. Så ge honom inte dina förslag, utan säg: jag vill ta mitt liv, jag vill göra din vilja. För ni vet ju att det står ju så här om Jesus: han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Och så kommer det: vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Det har du grundsynden. Gå sin egen väg. Leva oberoende. Styra själv. Jag vill själv. Där är bekymret. Så lämnar man över sitt liv och säger: jag vill inte styra. Jag vill absolut inte styra. Låt mig slippa styra. Då börjar ett underbar vandring. För då måste man börja lyssna. För man måste ju höra något annat. När vi från djupet av våra hjärtan vill göra Guds vilja, då hör vi Guds röst. Och lydnaden av Guds röst ger oss också andligt liv. För då börjar Gud ge liv. Det är liv när Gud talar. När han talar så kommer det liv. Och det kommer också liv när vi går. Och det kan vi läsa om i Galaterna kapitel 3. Från vers 1. Om det är någon som vill. Jag kan läsa några rader där så vi inte hittar på något här. Ni dåraktiga galater, skriver Paulus. Vem har förhäxat er? Ni som fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta: tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Alltså med andra ord, hålla lagen, det är att försöka hålla den, det är att försöka vara duktig i mig själv. Alltså, tog du emot anden genom att försöka vara duktig i dig själv eller genom att lyssna i tro, säger han, kan man säga. Att hålla lagen, då måste du ju försöka själv. Alltså, tog du emot anden genom att försöka vara duktig och skärpa dig, eller tog du emot den genom att du bara öppnade och lyssnade i tro? Ja, det var ju för att du lyssnade i tro. Ni som är ni så dåraktiga, säger Paulus, ni som började i anden, vill ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Alltså försöker ni hålla lagen, försöker ni själva vara duktiga i egen kraft eller lyssnar ni i tro, öppnar ni för Jesus? Vilket gör ni? Ja, frågar han och galotna. Försöker ni kämpa på i lagiskhet eller lyssnar ni i tro som Abraham? Och i Jakob 2:21 står det om Abraham. Blir inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig, så kommer det här genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfyller skriften som säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Han kallades Guds vän. Alltså han lyssnade på Gud och så gjorde han vad Gud sa. Så Gud gav kraften och välsignade och gjorde under för honom och han blev pappa fast han var alldeles för gammal. Han var ju 100 år i alla fall. Och det är skönt. Det är inte din och min duktighet det här hänger på, utan det är mer om man är ärlig och öppen. Jag kan inte Jesus, hjälp mig, jag vill höra din röst. Även om jag är den sämsta kristen som har vandrat ett par skor, Jesus möt mig med din ande och fyll mig. Och Jesus är där och möter. Han är där och kommer oss till hjälp och fyller oss och börjar om i våra liv. Ja, men säger någon, det har gått så dåligt så länge. Ja, att det har gått dåligt, då får vi bekänna vår synd. Och så förlåter Jesus, som Elisabet sa i början på mötet. Och när Gud förlåter så kastar han det bakom sin rygg. Han sänker det i havets djup. Han stryker över det så långt som öster från väster. Och sen så behöver vi inte tänka på det mer. För Gud vill inte tänka på det. Han tänker på hur han ska välsigna dig. Hur han ska fylla dig och mig med sin ande istället. Och allt underbart han ska göra mot människor som vi kommer i kontakt i. Så då får vi släppa alla fiendens anklagelser. Och göra som Abraham, att vi får höra och göra. Det är det som kallas lydnad då, som vi började det här med. Jag hoppas, då ska jag väl inte bli så mycket långrandigare. Men allting börjar med att vi överlämnar våra liv till Jesus. Söker hans ansikte. Och lägger bort rätten att liksom vilja styra våra liv själv. Istället för att göra det Gud har på sin agenda. På vad som är Guds vilja. Det är det Jesus egentligen uttrycker. Att om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Den som förlorar lägger undan sitt eget. Han kommer få tag på mig, säger Jesus. Jag kommer vara där. Jag kommer fylla med min ande i ditt liv. Och du kommer få uppleva det här övernaturliga livet som han har att ge. Och än en gång, det handlar inte om duktighet. Det handlar bara om öppenhet och ärlighet. Och villighet. För Gud har inga duktiga. När han sveper över jorden så tittar han inte. Om han skulle titta efter någon duktig så får han ju söka. Han hittar ju ingen, va? Alla avfallit. Alla blivit fördärvade. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen förstående finns som söker Gud. Alla har avvikit. Och det står ju sådär i Romarbrevet. Han hittar ingen alltså. Men han behöver inte hitta någon. För Jesus Kristus har ju dött för våra synder. Han har burit straffet för allt det vi har gjort. Han har tagit med sig det och hela skapelsen på Golgata kors. Och han är den nya skapelsen. Han har uppstått igen och kommit in i ditt och mitt liv. Och det är hans rättfärdighet som Gud tillräknar till dig och mig. Så när Gud ser på dig och mig så ser han oss genom Jesus. Och det finns ingen synd. Så vi behöver inte vara duktiga. Vi behöver bara öppna oss för Herren. Vi får glädja oss att Jesus har vår renhet. Som fienden anklagar sig, men du är så dålig. Ja, det må vara sant. Men du kan inte klaga på min rättfärdighet i alla fall. För Jesus är min rättfärdighet, står det. Och gå bort och klaga hos honom om du kan. Hittar du något fel hos honom så säg till. Det går inte. Det står att Jesus har gjort vår vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Och är han min rättfärdighet, då är den perfekt. Det är Guds rättfärdighet, står det. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle vara rättfärdigt från Gud. Det är bra byten. Han tog min synd och jag får hans rättfärdighet. Och det håller. Du kan skäla finen, ropa allt vad han orkar. Han kommer inte hitta något fel hos Jesus. När jag var nyfrälst så blev jag så anklagad av finen att jag hade så dålig tro. Känner ni igen det? Oh, så dåligt tro du har, Mika, sa han hela tiden. Ja, det måste jag väl ha, då, tänker jag. Så jag gick till en predikant då som jobbade i Krokek. Jag kan nämna hans namn. Nej, det kanske är dumt, men han känner ni säkert till. Och han sa, ja, men du, tron har du fått av Jesus, sa han. Så att säg till själva finnen om man kommer att klagar du på min tro, då får du gå bort och klaga hos Jesus. Och då var det ju stilla i mitt inne, för jag tänkte, det är sant. Ja, så att det var ett bra recept. Och sen det Gud kommer göra här och i våra liv när vi följer Jesus, det är så underbart så att det kan ingen organisation göra. Vi kan inte sitta och organisera och klubba i församlingen att det ska bli en härlig närvaro och en underbar gemensam och skap och kärlek som flödar. Det är bara något som Gud kan göra. Och allt det där sker när vi följer honom. Allt det tar han hand om så att världen kan se att det är något extra som finns. Det behöver inte du och jag bekymra oss om att vi ska framställa och försöka visa någon. För det har vi inte att visa. Jag har inget mer än kaos och problem att visa upp i egen del. Men jag kan, när Jesus verkar, då visar han sig automatiskt. Så Jesus och jag har en del. Jag ställer till och han ordnar till det. Det är en bra del, va? Han fixar till saker och jag ställer till. Det var lite skämtsamt det sista, men det är kanske ganska sant ändå. Jag ska inte bli längre än så där, utan vi kan bli lite tillsammans. Vi tackar dig, Jesus Kristus, för din godhet och din nåd. Vi tackar dig för ditt ord här som vi har fått dela och läsa tillsammans. Jag ber att det ska bära frukt i mitt och alla våras liv här. Och vi ska få nåd att ta till oss det, och framförallt att du ska få leva ditt liv genom oss. Tack Jesus att du rör vid oss var och en, och vi ber att du ska ta gestalt i oss och leva ditt liv genom oss, och vi ska få nåd att haka ihop med dig och följa dig här. Och välsigna var och en, om det är någon som sitter och har lite jobbigt, så vet att du möter också lätta bojor och tankebyggnader som eventuellt plågar, så vet att du raserar dem här och att ditt ord får bära frukt. Herre, vi tackar dig att du vill oss väl och har goda tankar för oss var och en. Och tack att du är mäktig, Fader i himlen, att genomföra allt det du har bestämt. Tack att det inte hänger på oss. Vi kan inte hjälpa dig, men vi kan öppna oss för dig. Tack att vi kan inte stötta arken, det blir inget bättre, men vi kan prisa dig, Herre Jesus. Vi tackar och ärar dig, Gud. Och vi ber att din vilja ska ske och ditt rike ska komma i alla våras liv. Vi prisar och ärar dig och tackar dig. I Jesu mäktiga namn. Amen.